When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via union.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Åh nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jaha, det trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det. Det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre. Det är sommaren 2011 och en grupp skattletare är ute på Östersjön för att hitta gamla vrak på havets botten. Plötsligt ser de något på monitorn. Men det är inte ett vrak, utan något annat. Ett väldigt märkligt föremål. Stort och runt. Ingen ombord kan förklara vad det kan vara. De har aldrig sett något liknande.
Jag heter Jenny.
Jag heter Linn.
Nu börjar spöktimmen.
Lins favoritämne. Alltså.
Jag har suttit och fnissat i typ en halvtimme nu för att jag är så taggad på det här ämnet.
Mm.
Och alltså, jag är så glad för att jag har haft såna problem med att hitta olösta mysterier nu. Alltså senaste månaderna.
Mm.
Och sen bara hittade jag de här. Alltså jag är så taggad på det här ämnet. Nej, men alltså, jag älskar det här så mycket. Det liksom, jag har insett vad det är som gör att jag älskar olösta mysterier.
Mm.
Jag tror att jag har varit en explorer när jag, alltså i mitt tidigare liv. Mm. Alltså att jag var någon slags utforskare, jag var någon äventyrare eller skatteletare eller någonting.
Mm. Säkert. Man skulle kunna påstå att det är ditt favoritämne.
Det skulle man kunna göra om det är någon som har missat det. Så detta är mitt absoluta favoritämne. Och vi slår fast det här 2020. Jag vet att jag brukar säga det om typ alla olika ämnen.
Mm.
Men olöst om jag säger det är någonting som bara, det kittlar i min mage.
Det ligger det närmast hjärtat.
Det är det. Och sen kommer de andra.
Alla andra.
Men olöst om jag säger det är någonting. Och alltså, det är ju någonting när det är det här med platser och föremål som gör att jag tycker att det är så extremt intressant, också för att jag älskar historia. Det är någonting med det bara.
Mm.
Jag bara känner att jag vill åka tillbaka i tiden och bara jag vill se exakt hur ni levde, hur ni hade, alltså varför byggde ni den här grejen, det här föremålet?
Mm. Och det ska bli spännande det du ska prata om idag. Jag har ju även hört dig berätta att du faktiskt har pratat med dem.
Nej, men,
och att ni satt och nördade i 30 minuter.
Jag och Dennis Åsberg, vi satt och pratade i 30 minuter igår i telefon. Och,
älskar det.
Nej, men alltså, och det kändes som att båda två så här, nästan tittade på klockan och bara, ja nej men nu ska vi nog lägga på. Vi har aldrig pratat innan. Och Dennis är då en av de här personerna som hittade det här märkliga på Östersjöns botten. Och det roliga är att, som jag sa till honom också, det första jag sa i princip till honom, att jag har släppt det här mysteriet för flera år sedan. För att jag fick höra och läste på nyheterna att det var bara en sten.
Mm.
Men det är ju inte bara en sten.
Och jag har aldrig hört om det här.
Nej men alltså, detta är helt sjukt. För att jag var så besatt av detta. Och sen var det någon som sa till mig att, men Lin, det var ju bara en sten, såg du inte det på nyheterna?
Mm.
Och jag bara, jaha, okej, då lägger vi det på hyllan. Och sen var jag ute och träffade en bekant för någon vecka sedan och han berättade för mig att, eller vi började prata om olösta mysterier och han frågade, ja men gud, då har ju du nördat ner dig i det här föremålet på Östersjöns botten. Och jag bara, nej för det var ju bara en sten.
Mm.
Och han bara, nej det var det ju inte.
Mm.
Jag bara, nej, okej.
Okay. Oh my god.
Ja, jag bara, okej, okay, jag ska kolla upp detta. Så när jag kom hem så började jag ju googla.
Gud vad spännande.
Som jag brukar göra. Jag nördade ner mig totalt och sen skickade jag ett mejl till Ocean X Team som då hittade det här föremålet och Dennis svarade mig inom alltså bara en halvtimme tror jag.
Mm.
Och skrev att nej men det låter jätteintressant och att vi verkligen skulle kunna prata i telefon.
Mm.
Och igår så ringde jag honom och vi satt som sagt och pratade väldigt länge om det här. Och man märkte att både han och jag var väldigt passionerade.
Ja.
Det är så här, det är så kul när nördar unite.
Ja,
när vi hittar varandra. Det är så himla roligt.
Mm. Ja, och det här är ju det första du ska prata om i avsnittet idag. Mm. Och sen så kommer jag med ett mystiskt försvinnande.
Ja.
Avslutar vi med. Så det är väldigt olika ämnen idag.
Ja,
men det är kul ibland.
Men det är väldigt roligt. Det är ju det som är kul med olösta mysterier.
Mm.
För att det kan vara allt möjligt. Det kan vara en sak eller så kan det vara en person.
Mm.
Eller det kan vara någonting helt annat.
Mm. Men nu måste du berätta.
Yes.
Jag vill veta.
Det är ju då 2011 som jag sa i introt. Peter Lindberg och Dennis Åsberg, de träffas det här året och de bara inser att shit, vi har ju detta intresset gemensamt. Vi är ju skattletare, båda två. Tillsammans ger de sig ut och letar efter skeppsvrak och gömda skatter. Och det är liksom så de får sitt företag att gå runt. Så som vi poddare till exempel, vi får ju pengar genom reklam. De får pengar genom att hitta gömda skatter.
Åh gud, det här är det coolaste jobbet någonsin.
Nej men alltså det är helt fantastiskt.
Ska vi byta jobb?
Ja, och Dennis berättade för mig i telefon att de kan ju åka ner till ett gammalt fartyg och så hittar de så här jättegamla konjakflaskor och champagneflaskor och sånt. Och sen säljer de ju dem. Och så får de pengar in till företaget så att de kan åka ut och göra fler resor.
Gud, vad häftigt
jobb. Nej, men det är så spännande.
Det är alltså
jätte, jätte, jätteintressant. Så den 11 juni 2011 så ger sig Ocean X-team ut på en expedition. Och X-et här står för, men du vet, när man letar efter skatter och så, så är det ju ett X där skatten är.
Ja, det var faktiskt det jag tänkte.
Ja, vad bra. Du sa det. För Dennis sa till mig att det är vissa som så här tror att det är så ArkivX. Typ. Ja, nej, detta är så här X marks the spot. Typ. Men de ger sig ut på en expedition norr om Åland för att hitta då gamla skeppsvrak. Och det de ska göra är att de ska zigzacka över ett specifikt område och läsa av havsbotten med hjälp av bland annat sonar, alltså sådana som finns på ubåtar. Detta gör de i flera dagar och när det är dags att åka hem, alltså på tillbakavägen den 19 juni mitt i natten, så kör de mot Norrtälje. Och de har vid det här laget lite problem för båten börjar läcka vatten. De vet att det ska ligga ett vrak i närheten så de liksom kollar efter det. Ja, men bara för att de har ingenting annat att göra i princip. Och det är då de ser någonting på monitorn. Och det här är ju inte ett vrak. Alltså det här är skattletare. De har hållit på 20 år med detta. De vet hur ett vrak ser ut. Men detta är ju någonting helt annat. Det här är ett stort, runt föremål. Och som sagt, ingen ombord kan förklara vad detta är för någonting. Föremålet är ungefär 3000 kvadratmeter stort och har en diameter på 60 meter.
Och jävlar, yes. Det var inget litet föremål.
Nej. Det här ligger på 87 meters djup och det står som på en liten kulle och det hänger över kanten. Och Dennis förklarade för mig igår att det är som att tänka att du har en tallrik och så sätter du den på en liten kulle. Så att det är, alltså kanten hänger utanför, så att den hänger liksom. Det här föremålet som ligger på den här lilla kullen reser sig ungefär 3-4 meter upp från botten. Och har du Acast så kan du se en bild på det här föremålet nu. Ovansidan ser lite ut som en svamp och man har hittat olika hål på det här föremålet. Bland annat ett helt runt hål på ovansidan som är ungefär 30 cm stort och det går rakt ner. Ett annat hål är ungefär 2 meter i diameter och det har en fyrkantig ram omkring sig. Alltså om du tänker att du har ett runt hål och så är det, men verkligen som en ram, alltså en fyrkantig ram. Jag måste säga att det är som någon slags öppning, som att detta har någon slags betydelse.
Okej.
Okay. Och har du Acast så kan du se en bild på detta nu. Bakom det här föremålet så ligger det 1500 meter långa spår på botten och det ser nästan ut som släpspår. Och det här ligger nästan som i en dal. Alltså om du tänker två stora berg bredvid varandra och sen i mitten så är det som en dal och där går spåret igenom.
Och sen så ligger föremålet på en av bergen?
Nej, utan det ligger liksom, alltså om du tänker att bergen är en bit ifrån. Och sen är liksom dalen emellan. Och sen så är det släpspår som är 1500 meter långa. Och sen kommer föremålet.
Mm-hmm.
Så det ser ut som att det har släpats nästan. Det här är ju väldigt märkligt. Och ja, men Ocean X-team, de blir så här, vad fan är detta för någonting? Så de åker in till land och kollar med marinbiologer. Och ingen kan svara på vad detta är för någonting. Alltså ingen har sett något liknande. Och så här håller de på i 2 veckor. De försöker desperat och få ett svar. Vad är detta för något? Så de håller det hemligt i ungefär 2 veckor och sen kan de inte hålla sig längre. Utan de släpper en bild som läggs ut på internet och detta sprids över hela världen. Och plötsligt undrar ju flera miljoner människor, vad är det egentligen som ligger på Östersjöns botten? Men man får inte den responsen som man tror att man ska få, utan man får en massa teorier om vad det kan vara givetvis. Och alltså vissa kommer med så jättekonstiga teorier att det är så här, men det är ditlagt av djävulen och detta är en portal till helvetet och så. Mm. Men ingen legit förklaring vad det skulle kunna vara utan bara spekulationer. Året efter, alltså sommaren 2012, så åker Ocean X-team ut igen. Och då måste de vänta ganska länge för att det är hård vind. Och när det är hård vind så guppar ju båten fram och tillbaka och då kan man ju inte läsa av botten ordentligt. Så det här är ju som att de bokstavligen kastar pengar i sjön. Men efter ett tag så blir det äntligen bättre väder. Men man har fortfarande svårt att hitta den här cirkeln trots att man har koordinaterna. För det här är ju ett enormt stort område. Och jag kan flika in redan nu, vilket är en väldigt konstig grej, att kompasser och sånt funkar inte i det här området. Ja, jag vet. Men vi kommer till det lite senare. Men jag vill bara tisa lite nu. Som en liten cliffhanger typ.
Sveriges Bermuda triangeln.
Ja, men verkligen. Till slut så hittar de det här föremålet i alla fall. Och de använder väldigt avancerad teknik som tar bilder av botten. Och sen är det dykare som dyker ner till föremålet. Och dykarna kommer vara nere i 2 timmar. Och som sagt, det här föremålet ligger på nästan 90 meters djup. I vanliga fall så brukar det här vattnet vara mellan 5-8 plusgrader. Men nu så är det runt nollan. Och det är jättefarligt att dyka ner så långt och när det är så kallt. Det här tar ju jättelång tid att dyka så långt ner. Och väl nere vid föremålet så har man bara 10 minuter på sig. Och det man ska komma ihåg också det är att det är extremt dålig sikt här nere. Man ser ungefär en halv meter framför sig. Och de här dykarna, det här föremålet är ju så extremt stort. Så de kan ju bara ta små bilder som de sen måste pussla ihop till den här stora bilden. Och de har 10 minuter på sig. När de kommer ner så förklarar dykarna att det ser ut som nästan betong, men när de tar på föremålet så blir det svart.
Va?
Mm. Och det här väcker ju bara fler frågor än svar, givetvis, och det ser ut som att det är någonting som är bränt.
Vad menar du då?
Ja, det är ju en bra fråga.
Men det är grått fram till dess att de tar på det?
Det ser ut som att det är betong.
Ja.
Och sen när de liksom stryker på det så blir det nästan svart. Som att det har blivit... Ja, men som att det har blivit bränt, att det är någonting på det. Det är väldigt märkligt, som sagt, det är olösta mysterier. Det är så frustrerande och intressant. Och det finns en jättebra dokumentär som följer med på den här expeditionen. Jag har ju bara förkortat detta jättemycket. Den här är en timme lång och den är väldigt detaljerad. Och jag kan länka den på Facebook, men den finns på Ocean X-Teams YouTube-kanal. Så ni kan söka på den och den heter The Mystery Beneath. Man tar i alla fall prover på det här föremålet som ska på analys. Och när man får tillbaka svaren så visar det sig att mycket är bara vanliga mineraler. Men det finns också basaltsten som är väldigt, väldigt ovanligt i Östersjön. Och det bildas när magma från vulkaner stelnar.
Mm-hmm.
Och det vi alla undrar är liksom, vad är detta för någonting? Och hur har detta hamnat här? Nu tycker jag att vi går in på en av mina favoritdelar i olösta mysterier, nämligen teorier.
Men vadå, så vi vet inte mer än det där?
Nej, basically inte.
Att jag hatar det här ämnet. Oh. Jag blir så frustrerad.
Jag kommer avslöja lite mer grejer som Dennis berättade för mig, men jag tänker att vi tar hela det här samtalet med Dennis lite längre fram efter att vi går igenom teorierna, för utan teorierna så kommer vi liksom inte vidare. Nej. Efter hans samtal. Så vi kommer tillbaka till det, men jag ska bara varna redan nu att jag kommer inte liksom säga mer grejer som kommer göra dig lugn, utan det kommer bara vara grejer som gör dig mer förvirrad.
Mm. Alla som är som jag är väldigt glada just nu.
Ja. Och alla som är som jag sitter och kan inte hålla sig till. Men vad har vi då för teorier? Jag har ju grottat ner mig i detta och jag tycker att vi har 4 stycken stora teorier vad det kan vara för någonting. Den första teorin är att detta är ett naturligt fenomen. Som jag sa precis så... Man har ju hittat den här basaltstenen som kommer från vulkaner. Och det finns ju en teori att isen har fört med sig vulkaniska stenar när det var istid. Teorin är då att en vulkan kan ha fått ett utbrott i en annan del av världen. Sen har lava stelnat och när det har blivit istid så har den här lavan kapslats in i isen. Sen har glaciärerna fört med sig det till Norden, isen har smält och det har hamnat i vattnet. Och detta tänker ju såklart Peter och Dennis också, och de går till experter och frågar experterna att men vadå, kan all den här stenen ha kommit dit? Så. Och experterna bara, nej, det var ju lite konstigt, ja, faktiskt. Dessutom så har man hittat biologiskt bränt material, och det här, om jag ska förenkla det, så är det, alltså tänk att du har en växt och sen är det någonting som kapslar in det. Någonting som har liksom bränt det och kapslat in som typ lava. Och det här, ja men, alltså basically, man har hittat växter i inbränt material. Förstår du? Typ från lava eller någonting. Mm. Det som talar emot det här, det är ju att det finns väldigt många kanter på det här föremålet som är helt räta. Och de här hålen ser ut att vara gjorda av människor. Till exempel den här ramen som är ja, men som en ram runt ett hål. Det ser ut att vara gjort av människor. En annan teori är att en meteorit har kraschat i havet och att det är någonting som har liksom kapslat in den här meteoriten. Men då borde det vara en stor krater runt det här föremålet i så fall.
Ja, var kommer växterna ifrån i så fall?
Ja, precis. Och det är det man tror också, att vi vet ju inte exakt hur Östersjön ser ut då, för då när det var istid och innan istiden så tror man att Östersjön har varit, alltså det har varit väldigt mycket växter i havet. Nu är ju i princip Östersjön dött. Så om det kan ha varit någonting sånt som har hänt. Men som sagt, vi vet inte. Alltså experter vet inte. Andra teorin som också är så här, det är lite 50-50 folk som tror på detta och nästa två teorier, för det är nästan samma, fast jag tänkte att jag delade upp dem i två. Men den här nästa teorin är ju, jag tror att du kan gissa vad det kan vara för någonting.
Aliens, skulle jag säga.
Mm. Exakt, såklart. Vi måste ha aliens som en teori när det handlar om olösta mysterier.
Mm. Det är ju en klassisk teori.
Mm.
Jag tyckte även att, alltså när du berättade om det, så tänkte man ju, eller man och man, jag tänkte direkt att det låter som ett, alltså alienskepp.
Ja.
Alltså där håligheten, att den är rund, alltså. Mm.
Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt, och många tror idag att detta är en kraschad farkost. Och som sagt, vi har ju de här släpspåren också.
Just, gud, man har glömt.
På botten. Och när man ser bilder på den här så är det vissa som säger att det ser ut som The Millennium Falcon från Star Wars. Mm. Och som sagt, det är ju det här konstiga och läskiga att elektronisk utrustning stängs av inom ungefär 200 meter från det här föremålet. Och kompasserna funkar inte, och de berättar också i många dokumentärer och ja, men nyhetsinslag att de har ju tappat bort det här föremålet för att kompassen har sagt nej, men ni ska dit. Och sen så är det liksom, kompassen har bara ballat ur totalt. Och detta är ju en väldigt intressant teori, och vi vet ju inte om det kan vara UFO eller inte. Däremot så har UFO Sverige gått ut och sagt att de inte tror att det är UFO. Och de är ju väldigt mycket experter på detta.
Det är ju spännande.
Mm, det är det. Men nu kommer vi till den sista teorin som jag har. Men jag har gjort den i två, kan man säga. Jag vill ta upp teorin om att det är byggt av människor. Vi börjar med att det är byggt i nutid. Det gick ju väldigt mycket rykten och kom på nyheterna att man trodde att det här var en ubåtsfälla från Tyskland under andra världskriget. Och att man då trodde att det här var ett vapentorn från ett krigsfartyg kanske som hade blivit avskjutet eller någonting dylikt, eller då någon slags fälla. Vissa tror även att det kan vara ett ryskt skepp som har varit försvunnet sedan 1700-talet. Vissa tror att det kan vara en betonggrund till ett fyrtorn. Men inget av det här är i samma storlek som föremålet. Det här föremålet är som sagt 60 meter i diameter. Och detta leder oss in på den sista teorin, och som även är min favoritteori. Det här är byggt för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Man har konstaterat att det här är inte en konstruktion från modern tid. Och de senaste nyheterna säger i alla fall att det här är inte en ubåtsfälla, det är helt uteslutat. Och om det har konstruerats så är det väldigt, väldigt gammalt, alltså flera tiotusentals år gammalt. Men vem är det i så fall som har byggt?
Ja, och varför är det släpat på botten? Och vem?
Ja, och det är ju det här, man tror ju att det här kan vara byggt innan senaste istiden och att det ligger ju också stenar på det här föremålet och man tror att det kan, alltså de här stenarna kan ligga där för att isen har släppt dem på cirkeln.
Det var då så att den typ har åkt med isen, att det är därför det blir ett släpspår.
Ja, precis. Ja. Exakt. Och nu kommer vi ju då in på det här samtalet som jag hade med Dennis. När jag frågade honom vad han tror att detta kan vara, så jag tror att de är lite splittrade, för Dennis tror lite mer på något övernaturligt och Peter är lite mer som jag.
Ja, men jag skulle precis säga det.
Ja, exakt. Och Peter tror lite mer att det är något som är byggt, men Dennis sa i alla fall att de är 99,9% säkra på att det är ungefär från den sista istiden. Och då måste vi också komma ihåg att Östersjön var ju mycket mindre då. Den här strandkanten vid den här sjön som heter Anselyssjön, den ska ha varit, alltså det här föremålet ska tydligen ligga vad man tror har varit den gamla strandkanten.
Jaha.
Så det kan ju då vara så att någon har byggt någonting vid strandkanten. Det har kommit en istid och allt det här har flyttats. Och sen har isen smält och vi har fått Östersjön. Dennis tipsade även mig om en podcast som de gästade som heter A Wanderer's Think Tank. Där de pratar i 4 timmar
oh,
om detta. Jag satt igår kväll och spelade Sims och lyssnade på det här. Och alltså det är så jäkla spännande. Så tycker att ni ska gå in och lyssna på det här avsnittet. Det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och där berättar de saker som de aldrig har sagt innan. Så Dennis var väldigt lurig på telefon och bara så här. Mm. Och sen så pratar vi om det här och det här. Men gå in och lyssna på det. Så jag bara, okej, då måste jag gå in och göra det. Och där berättar de, och han berättade även i telefon, att det finns andra formationer runt det här föremålet. Det är inte bara detta man har hittat. Man har bland annat hittat en rektangulär stenmur med en öppning. Vid den här öppningen så ligger ett stort stenblock och den här öppningen är riktad mot soluppgången. I den här podden så förklarar då Peter att han tycker att det ser ut som att det här blocket kan ha suttit fast vid den här stenmuren och sen att det har brutits långt ner vid botten och sen fallit. Och han berättar att i Frankrike så har man hittat liknande formationer, precis som att detta är någon slags tempel eller liknande. Ja, det är så spännande.
Ja, de var ju helt sjuka för, alltså samma sak med påsken, de gubbarna.
Exakt, exakt. Det är det jag tänker också, vilket jag sa till Dennis. Så jag bara, det känns lite som påsken. Han bara, Förutom det så har de på något sätt, de har inte riktigt gått in på jättedjupt, men på något sätt så verkar det som att de här föremålen ligger i ett mönster som påminner om Orionbältet, alltså den här stjärnformationen. Och om man kollar på Egyptens pyramider så ligger de också enligt den här, alltså Orions bälte, den här formationen. Så kan det då ha varit att de här människorna på den här tiden tittade upp i himlen, såg den här formationen, kanske var så här, åh gud, detta är, vi måste tillbe de här stjärnorna, det är någonting med de här stjärnorna, den här formationen. Och sen byggt de här föremålen efter det. Vi vet inte.
Fast varför just den? Ja, varför skulle alla välja den?
Vi vet inte. Ingen aning.
Ah.
Det är jätte konstigt.
Men vad händer nu? Ska de ner dit igen? Har de varit där igen?
Ja, de har varit där 5 gånger.
Oj.
Men varje gång har ju inte varit att de kan ta med sig, alltså de här dyra kamerorna och utrustningen och expertteamet och så. Men de har planer att åka ner dit igen, men Dennis förklarade för mig att de kände att luften gick ur dem ungefär 2014-2015, för då var det väldigt mycket som, väldigt många som lovade guld och gröna skogar och sen var det ingenting som visade sig, alltså stämma, det var ingen som höll det de lovade. Och det vi måste tänka på också är att det kostar enormt mycket pengar att åka ner dit, för man behöver experter, man behöver marinbiologer, maringeologer, man behöver dykare, båtar, dyr teknik, kameror, allt. Och varje dag de är ute så kan det kosta uppemot 100 000 kronor.
Oj.
Ja, precis. Och detta kan ju bli väldigt, väldigt dyrt, speciellt eftersom att vädret spelar ju så himla stor roll och de kan behöva vara ute i flera dagar. Dessutom så är det svårt att hitta folk som vill sponsra dem, för att De förklarar i den här dokumentären som jag har sett att de har blivit förföljda på nätet, de har fått mordhot och folk som, ja, folk som säger att det är en bluff och att de bara vill tjäna pengar, att det inte finns något jävla föremål där nere på havets botten. Och nu måste de ju inte bara övertyga liksom folk som har stöttat dem och som har varit deras fans eller vad man ska säga, den här, åh gud, vi måste veta vad det är för något i den gruppen, utan nu måste de ju övertyga företag också. Och ska de då ner och hålla på att borra i det här föremålet så kan det kosta flera miljarder. Alltså det är jättedyrt det här. Och jag frågade Dennis igår om det här intresset, alltså om intresset har liksom svalnat. För jag har inte hört någonting om detta. Men han sa att intresset har faktiskt eskalerat den senaste tiden. Men att han på grund av andra projekt har dragit i handbromsen. För de vill ju inte heller betala för någonting som inte ger något. För,
nej,
som sagt, de är skattletare. Det de får pengar för, det är att de hittar skatter. Alltså till exempel champagne, konjak och andra saker som de kan sälja. Men ger de sig bara ut så kostar det bara pengar. För här finns inga skatter att hämta. Det är bara i samhällets intresse. Och det säger han också, jag citerar, alla vill veta men ingen vill pröjsa.
Åh, snälla företag, sponsra det här, ja, jag vill veta.
Jag vill också veta, och det blir så frustrerande. Och de får, han berättade också att de får inget stöd från staten till att undersöka det här, och de förlorar bara en massa pengar. Dessutom så är det väldigt många företag som har backat för att de vill inte få den här UFO-stämpen på sig. Vilket också är tråkigt.
Och det behöver det absolut inte vara.
Nej, men det är ju det här att det går ett rykte på internet. Vilket också var det jag hörde, de här ryktena som sprids utan någon grund överhuvudtaget. Och att så här, nej men det är ett UFO, nej men då vill ingen sponsra. Det går ett rykte om att nej men det är bara en sten och då släpper alla intresset. Vilket jag också gjorde för att jag gick på det här att det bara var en sten. Och det är i princip här som vi är nu. Och jag tänker att vi med den här fina podden som vi har, vi kanske kan få upp det här intresset igen. Vi är ändå över 130 000 som är här i den här lilla familjen.
Mm.
Och att vi kanske kan liksom pumpa upp detta så att vi kan, jag vet inte, så att vi någon gång kan få ett svar. Och jag frågade Dennis, ja, och jag frågade Dennis om han tror att vi någonsin kommer få veta vad detta är för något. Och då sa han att han är frustrerad och jävligt förbannad att de inte har kommit längre, för att det är 2020 nu.
Mm.
De hittade det 2011. Det är liksom snart 10 år sedan de hittade det här föremålet. Och han sa det att han vill inget mer än att ta reda på vad detta är för något. Och om han fick reda på vad det var för någonting så skulle han definitivt sova mycket, mycket bättre om nätterna. Och det är hans stora, stora dröm att ta reda på vad det här föremålet är.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Pappa, Ron Bradley, vaknar till runt klockan 5:30 på morgonen i familjens hytt på kryssningen Rhapsody of the Seas. Familjen är iväg på en 7 dagars kryssning i Karibien och just nu så närmar sig skeppet ön Curaçao. Ron ser att hans 23-åriga dotter Amy Lynn Bradley sitter ute på balkongen. Allt han kan se av henne är hennes fötter. Men det verkar som att hon sover. Ron kan se att hennes cigaretter ligger bredvid henne. Och han lägger märke till att glasdörren är stängd. Han bestämmer sig för att inte störa henne. De ska upp om sådär 20 minuter för en tidig frukost. Och han vet att hans två barn, Amy och Brad, har varit uppe och festat hela natten. Och tänker att hon behöver sova. Ron somnar om igen. Ungefär 20 minuter senare så vaknar han. Nu så står glasdörren lite öppen och Amy är borta. Ron lägger märke till att även hennes cigaretter saknas så han antar att hon gått upp på däck för att röka och ser på när skeppet lägger till vid hamnen. Så han lämnar hytten för att leta reda på henne. Mer än en timme senare så återvänder han till hytten igen. Han väcker sin fru Aiva, som vaknar till nyheten av att hennes dotter är spårlöst försvunnen.
Detta är ett sånt case som jag har alltså hört talas om, men som jag liksom inte har satt mig in i.
Nej. Alltså jag tänker så här, alltså när jag hörde om det först så är jag så här, fast hur borta kan hon vara?
Ja.
Alltså de är ju på ett begränsat område. De är på ett litet skepp.
Exakt.
Hon måste ju vara där någonstans.
Och jag trodde även att hon var ensam.
Nej, hon är där med hela sin familj.
Mm.
Men det är ju också grejen att alltså, kryssningsfartyg är ju så fruktansvärt stora.
Ja.
Enligt podcasten Case File och i avsnittet Case 59, Amy Lynn Bradley, så är det här skeppet 280 meter långt.
Ja.
Vilket ju är brutalt stort. Och det är ungefär 3000 personer ombord. Alltså fatta hur många det är här.
Ja.
Så det är klart att det kan vara i alla fall svårt att hitta någon man känner, om du förstår vad jag menar.
Mardröm i coronatider.
Med så många?
Ja.
Jag håller med. Gud, ja.
Begränsat utrymme.
Nej. Men jag tänker att vi som vanligt tar det från början helt enkelt. Amy Lynn Bradley föds då i maj 1979 i Chesterfield, Virginia, USA. Hon är otroligt nära sin familj och familjen består av mamma Aiva, pappa Ron och hennes 2 år yngre bror Brad. Amy, hon har alltid älskat sport och hon har framförallt varit otroligt duktig på basket och simning.
Alltså, ursäkta, men får jag bara flika in?
Mm?
Har de på riktigt döpt sonen till Brad när de heter Bradley?
Det är så många som har kommenterat det på nätet.
Nej men alltså, ursäkta.
Brad Bradley.
Brad Bradley.
Mm.
Jag var tvungen att flika in det.
Ja, det är faktiskt lite taskigt. Och som sagt, det är många som har påpekat det på nätet.
Mm. Det är ja, verkligen side note. Men...
ja, men nu som helst har sagt, jag älskar Amy sport och är otroligt duktig på det. Så att efter high school så får hon flera erbjudanden om stipendier. Och hon väljer då att plugga på ett universitet väldigt nära hemma för att kunna träffa sin familj så ofta som möjligt. Hon pluggar ju då såklart inom idrott och hon tar då examen 1998. Och när hon då tar examen så är hon bland annat utbildad badvakt, hon är väldigt duktig simmare, hon är även tränare inom ett simlag bland annat.
Hon är alltså väldigt bra på att simma.
Otroligt bra. I mars år 1998 så får då Amy veta att pappa Ron har fått biljetter till en 7-dagars kryssning och han har då fått det av sitt jobb, han jobbar då på ett försäkringsbolag. Och hon är faktiskt först inte jättesugen på att följa med. Hon ska då tydligen inte vara jättebekväm vid den här tanken att vara på ett alltså stort skepp ute till havs. Och där, trots att hon är så van vid att simma, så tycker hon att havet alltså, känns lite obehagligt.
Men det är ju läskigt med så stora fartyg.
Mm, jag håller med.
Och så mycket människor på en och samma yta. Ja, men jag tror också att man är lite skadad efter så här Estonia, ja. Costa Concordia, alltså alla dem.
Mm.
Titanic, ja. Givetvis. Ja. Första barndomstraumat som man var med om.
Det ja, känns verkligen. Men som sagt så är hon ju väldigt tajt med sin familj. Och de övertalar ju henne, eller vad man ska säga, att följa med. Och såklart vill hon ju det själv för att få umgås med sin familj. Och jag ska bara flika in det också att precis innan de åker ut på den här kryssningen, så för det första hon är precis klar med skolan, hon har tagit examen, hon har precis flyttat in i ny lägenhet. Hon har ett jobb som väntar på henne när hon kommer tillbaka igen. Och precis innan hon åker iväg på kryssningen så köper hon en liten hundvalp som hon då ska hämta när de kommer tillbaka. Hon har alltså väldigt mycket kul och spännande att komma hem till. Så i mars 1998 i alla fall så flyger då familjen till Puerto Rico. Och familjen lämnar då hamnen på det här kryssningsfartyget den 21 mars 1998. Och de åker då mot det här kryssningsfartygets första stopp och det är på Aruba. Som jag sagt så är det ungefär 3000 personer ombord inklusive besättningen. Men det är både sådana som ska iväg alltså 7 dagar på hela den här kryssningen, men sen är det även folk som åker bara över dagen. Så att det är en väldigt stor cirkulation av människor.
Mm.
Familjen, de bor alla i samma hytt och de har en egen balkong och de har otroligt trevligt och bara njuter av den här resan, såklart. På väg till Aruba med det här kryssningsfartyget så sätter sig familjen att äta middag med Rons kollegor, för det är då inte bara han som har blivit bjuden på den här resan utan även kollegor till honom. Och under den här middagen så får Amy väldigt mycket uppmärksamhet av serveringspersonalen ombord och de börjar då flirta väldigt mycket med Amy. Lite senare så är det en servitör som kommer fram till Aiva, alltså till mamman, och frågar om Amy. Alltså han frågar till och med om henne vid förnamn. Alltså vart är Amy? Och sen så berättar han att han och några till vill då ta med Amy till en bar på Aruba när de kommer dit. Så Amys mamma berättar där för Amy sen när hon hittar henne. Och då säger Amy att hon aldrig någonsin skulle gå någonstans med servitörerna för att hon, alltså hon känner ett obehag när hon är med dem. Liksom.
Mm. Och det är bara killar?
Mm, bara killar. Och det här berättar då mamman om på internationalcruisevictims.org. Det blir måndag den 23 mars och på morgonen så lägger då kryssningsfartyget till vid ön Aruba. Familjen går av och de går runt för att upptäcka den här ön. Här så skickar Amy både brev till sina vänner där hon berättar när de ska komma hem och att de ska träffas och sådär. Och hon köper även presenter som hon ska ge till dem när de kommer hem. Efter en dag på Aruba så går de tillbaka till skeppet för att äta middag och efter det så går familjen upp på alltså en stor fest på övre däck. På det här kryssningsfartyget så finns det en fotograf som går runt och han tar då bilder på gästerna. Och det här är sådana bilder som han alltså sen visar upp och säljer. Och det här är ju givetvis en fotograf som familjen har sett och han har ju tagit jättemånga bilder på dem också. Så under den här festen så bestämmer sig mamma och Amy för att alltså gå till hans, jag vet inte, bås eller vad man ska säga och kolla på bilderna på dem och kanske köpa några. Och sen så kollar de på väggen där fotorna är uppsatta. Och då så finns det inte ett enda foto på Amy.
Nähä.
trots att han ju har tagit jättemånga foton på Amy.
Men vad är det någon som har, är det någon som har tagit bilderna på henne? Och...
Det är det de inte vet. För att då går de fram till fotografen och är så här, hej, typ vart var ju liksom bilderna på Amy? Och han bara, nej men jag framkallar dem tidigare där de hänger där borta. Och de bara, nej, det gör de inte. Och då börjar den här fotografen leta och han kan inte heller hitta fotorna trots att han är helt säker på att han har framkallat dem. Så till slut med att den här fotografen säger att nej men jag får framkalla dem på nytt för jag fattar inte var jag har lagt dem. Liksom. Så jag framkallar dem på nytt och sen så får du de här bilderna imorgon. Och där har mamma Aiva ett kvitto på till och med. Så att det här hände verkligen. Så han får framkalla dem på nytt.
Ja.
Och där och då så är det väl att de är så här, ja det var ju konstigt. Alltså vem skulle köpa eller ta bilderna på Amy förutom hennes familj?
Men vadå, är det någon som har blivit besatt av henne?
Det är det vi inte vet.
Oj.
Mamma och Amy går tillbaka till festen och runt klockan 1 på natten så lämnar då det här fartyget Aruba och kör mot ön Curaçao. Mamma och pappa börjar bli väldigt trötta där vid tiden så att de bestämmer sig för att gå och lägga sig. Men Amy och bror Brad bestämmer sig för att festa vidare. De går då till skeppets dansklubb för att kolla på husbandet Blue Orchid. De festar här, de har roligt. Amy börjar dansa med basisten som heter Alistair Douglas, eller Yellow som han kallas. Men så börjar Brad bli väldigt trött så att han bestämmer sig för att gå tillbaka till hytten. Så han går först ensam vid ungefär 4:30 och då går han och sätter sig på deras privata balkong. Ungefär 5 minuter senare bara så kommer även Amy och sätter sig på balkongen med sin bror. Som sagt, klockan är runt 4:30 på morgonen och Brad börjar känna sig väldigt trött. Så att han bestämmer sig för att, nej men jag går in och lägger mig nu. Men Amy säger att hon ska sitta kvar ett litet tag för att få lite frisk luft. Och det verkar ju då som att hon somnar här. För att det är ju sen här pappa Ron ser henne på morgonen runt 5:30. Precis som jag sa här i början så går ju Ron och lägger sig igen. Och 20 minuter senare så vaknar han och så är Amy borta.
Så på 20 minuter så har hon försvunnit?
Ja. Och det är lite oklart, men enligt den här podcasten som jag pratar om, Casefile, så har Ron sagt att han kan ha hört att dörren, alltså hyttdörren, försiktigt stängdes 6:00. Men som sagt så saknas hennes cigaretter också.
Mm.
Så det kan ju ha varit så att hon har tagit sina cigaretter och lämnat hytten. Men det som är konstigt, eller det som tyder på att hon i alla fall, alltså även om hon har lämnat hytten själv, det som tyder på att hon inte tänkte vara borta så länge, det är att hon inte har tagit någonting med sig. Alltså alla hennes ägodelar är kvar i hytten, inklusive hennes skor. Hennes skor står kvar på balkongen.
Okej.
Okay. Och som sagt så letar pappan i över en timme innan han då väcker mamman och är så här, jag kan inte hitta vår dotter. För att han som sagt trodde bara att hon hade gått iväg för att röka.
Åh, fy fan, vilken ångest när man är på ett fartyg.
Mm, gud ja. Så att det de bestämmer sig för att göra, det är såklart att kontakta kaptenen. Grejen är ju bara den också att alltså, fartyget kommer ju samtidigt som allt det här händer in till ön Curaçao. Så att samtidigt som Amys familj har panik och inte hittar sin dotter så står alla passagerare typ på led och väntar på att få gå av på den här ön. Och familjen är så här, kan vi snälla vänta med att släppa av passagerare? Kan vi snälla hitta vår dotter innan någon får lämna det här skeppet? Mm. För det är ju någonting som har hänt. Och kaptenen bara,
nej. Nej,
han vill ju då inte störa passagerarna och vill ju liksom inte förstöra någonting. Det är en ung kvinna som är borta, så alltså det är klart hon är någonstans på skeppet. Hon är bara försvunnit självmant, såklart, tror kaptenen. Han vägrar till och med att ropa ut i högtalaren att hon är saknad.
Men är han dum i huvudet eller?
Men han tar ju absolut inte det här på allvar i alla fall. Han vägrar ropa ut för att klockan är bara ungefär 8 på morgonen så att han vill ju inte störa de som ligger och sover. Efter mycket om och men så ropar han ju ut typ, kan Amy Lynn Bradley komma typ till receptionen, vill leta efter dig. Men han ropar inte ut att hon saknas.
Nej.
Så det som händer är ju att alla passagerare lämnar skeppet. Familjen Bradley springer givetvis runt och letar överallt. Och de kan inte hitta Amy. Den här familjen medverkar i en dokumentär från 2011. Den här dokumentären heter Vanished with Beth Holloway. Och Beth Holloway är då en kvinna som har varit med om en liknande situation. Hennes 18-åriga dotter Natalie Holloway försvann 2005, alltså 7 år senare, på Aruba, därifrån alltså båten kommer, men på det stället på Aruba där båten låg. Ja. Förstår du vad jag menar?
Ja, men samma stopp, men ett stopp tidigare.
Mm, precis, exakt samma stopp. Där var hon då på skolresa när hon försvann. Och hon har aldrig hittat sen. Det var en man från lokalbefolkningen som var misstänkt, men de hade inte tillräckligt mycket på honom, så de var tvungna att släppa honom igen. Och efter det så åkte han till Peru, och där fälldes han för mord på en annan kvinna. Men hur som helst har man inte hittat Natalie heller då. Men mamma Beth gör alltså en dokumentär där hon åker ut och träffar föräldrar i samma situation. Och i den här dokumentären då så säger bron till Amy, alltså Brad, att när han springer runt på det här fartyget och letar så kommer den här basisten Yellow, alltså mannen som hon dansade med kvällen innan. Han kommer fram till honom och säger, tråkigt att höra om din syster. Ja.
Nej!
Och det här är då, och det här är enligt Brad i den här dokumentären då, otroligt konstigt, för att vid den här tidpunkten så var det bara kaptenen och liksom säkerhetsteamet som visste om att hon saknades. Ingen annan visste om det. Så varför säger Yellow så?
Men, åh.
Men det är också lite, alltså enligt kaptenen så är det så här för att han hade kunnat veta. Så det är lite motsägelsefullt. Men jag tycker att det låter väldigt konstigt.
Ja,
varför skulle basisten, alltså förstår du vad jag menar?
Ja,
det är liksom, han är inte ens en i besättningen. Utan han är basist i husbandet. Varför skulle han få veta saker som säkerhetsteamet vet? Alltså det känns väldigt långt emellan dem. Tycker jag.
Vet man om det bandet spelade när hon, den andra tjejen, 7 år senare försvann?
Ja, hon var inte på en kryssning.
Nej!
Men hon var på samma ort. Okay, liksom.
Okay.
Men inte på kryssning, men samma ort.
Ja.
Och det var ju där, kan man ju säga på ett sätt, som det började bli konstigt med Amy.
Exakt. Ja, för det var ju när de la till där som de höll på att ragga på henne och så.
Vi såg det så. På väg dit i alla fall.
Exakt.
Men där är det också... Där är det också konstiga saker som händer som man inte vet om det betyder något eller inte. Men mamma Aiva har senare berättat att på Aruba så var det typ ett dansteam som kom på och dansade.
Mm.
Och då var det även massa, alltså lokalbefolkningen som kom och att hon tyckte att de var lite skumma. Mm. Fast man vet ju inte om det har med något att göra.
Liksom. Men det kan ju också vara att, nu tar jag på mig foliehatten och i och med att det här är olöst så tycker jag att man kan ha teorier och vara lite öppen för diskussion. Det känns som att de så här började targeta eller rikta in sig på Amy på båten för att hon kanske skulle följa med till den här baren.
Ja, precis. Det är det som är konstigt. Ja, och
sen, exakt. Och sen på den här baren så kanske någonting annat hade hänt.
Mm,
och att de försöker locka till sig liksom, unga kvinnor från båten eller som kommer från andra ställen vidare.
Nej, det, vi vet inte.
Nej, och det är olöst.
Ja,
och då är det ju fritt att tolka. Liksom.
Ja, gud. Precis, men det är därför också man måste ta upp massa saker som är som här, bland annat det dansteamet. Det kanske inte har med något att göra,
exakt.
Det vet vi inte.
Nej.
Men det är, alltså det är en grej som hände, som familjen har sett.
Men nu
och serveringspersonalen ändå... kanske bara tyckte att hon var jättesnygg.
Exakt.
Och det kanske var vad ska man säga, alltså bra intentions. Förstår du vad jag menar? Alltså de hade inga liksom onda intentioner.
Utan
de
var såhär,
vi tycker att du är jättefin, du verkar jättetrevlig, jätterolig. Vi skulle jättegärna hänga med dig mer. Kan ju vara en sån grej. Men det kanske det inte är heller.
Ja, så jag vet inte. Vi har ändå gjort väldigt många avsnitt. Mm. Jag tycker att det låter konstigt.
Jag håller med. Verkligen. Det går 11 timmar. Alltså det är 11 timmar sedan hon försvann. Klockan är alltså 17:00 ungefär. Då får familjen höra av kaptenen på det här fartyget att de har sökt igenom varje vrå av skeppet. Och Amy finns inte ombord. Amy Lynn Bradley saknas alltså. Besättningen säger att de har sökt igenom varje vrå på det här skeppet. Hon är ingenstans. Så vad har hänt och vart är hon? Kaptenen föreslår då att, nej men kan hon ha trillat över bord?
Ja, alltså för det var det. När jag först hörde om detta så tänkte jag, okej, en ensam tjej är på kryssning. Hon...
Vilket du trodde att det var, att hon var ensam. Mm.
Precis. Hon råkar trilla över bord.
Mm.
Det är sånt som händer. Alltså, big mystery. Alltså, så här, det var väl inte så jävla konstigt. Och sen, jag har ju aldrig satt mig in i det här caset. Jag trodde som sagt hon var ensam, det var hon ju tydligen inte.
Nej.
För det andra, hur fan lyckas man trilla över bord?
Och varför har hon, Om hon har trillat över bord, varför gick glasdörren till balkongen från stängd till lite öppen?
Ja, exakt.
Vart är cigaretterna?
Ja.
Och det är också det här, familjen tror ju inte på det här överhuvudtaget.
Nej.
Alltså nej. För det första det här, allt som jag dragit upp, att hon är en jättebra simmare.
Och hon är rädd för att vara ute. Ja.
Precis, för det säger de också framförallt i den här dokumentären. Hon är livrädd för, alltså, det stora öppna vattnet. Hon har aldrig ens gått nära relingen, utan hon håller sig en bit ifrån.
Mm.
Varför skulle hon gå nära den nu då?
Nej, alltså jag kan bara dra paralleller till mig själv, i och med att jag kan bara tala från mitt eget perspektiv.
Mm.
Men jag är ju en sån, jag är ju en väldigt nojig person, eller vad man ska säga. Jag tror att jag ska dö hela tiden. Och hade jag varit på ett skepp så hade jag liksom aldrig gått nära kanten överhuvudtaget. Jag tror verkligen att jag ska liksom trilla och dö. Jag tror att jag kommer få någon sjukdom och så kommer jag dö. Alltså jag är jätteparanoid hela tiden med sådana saker. Och det känns som att hon också delar min sån. Jag kände igen mig jättemycket när hon sa det, att hon är, tycker att det är obehagligt med så stora båtar ute på öppet vatten.
Ja, och som sagt, hon har aldrig närmat sig relingen förut. Varför skulle hon göra det nu?
Precis.
Förutom det så är det ju givetvis en hög reling.
Ja.
Alltså det är klart att de har säkerhetstänk. Mm. Så att det är en väldigt hög reling för att du inte ska gå och så här, whoop, trilla över den,
exakt,
såklart. Och enda anledningen då till varför man, alltså, kan trilla över, det är väl om det är jättestormigt vatten. Men den här dagen så var vattnet helt lugnt.
Mm.
En annan anledning till att du kan trilla över, det är om du börjar klättra på relingen. Ja. Men igen, hon är alltså hon har inte ens närmat sig relingen. Varför skulle hon börja klättra på den helt plötsligt? Förutom det så är det, alltså, typ en avsats under balkongen.
Ja.
Så hade hon trillat så hade hon hamnat på den. Så ja, familjen är så här, nej, hon har absolut inte trillat. Alltså det finns inte. Då kommer besättningen med förslaget. Hon har hoppat. Hon har tagit sitt eget liv.
Fast nej, alltså jag, nej, för att i och med att hon har köpt presenter.
Precis.
Och skrivit vykort.
Jag kommer hem, bla bla bla. Ja. Vi ska ses, bla bla bla. Varför,
exakt,
skriver man det om man tänker ta sitt,
nej,
liv?
Men det, alltså, nej, det är någonting som inte stämmer.
Hon har en ny lägenhet. Hon har ett jobb som väntar på henne.
Hon har
en liten hundvalp som hon ska hämta när hon kommer hem.
Nej, men alltså, alla vi djurägare vet ju att en hund eller en katt eller ett allmänt ett djur, det är ju ens bebis.
Mm. Alltså, men ja, nej. Alltså, nej.
Nej.
Hon tog inte steg liv. Det finns. Alltså, hon har alldeles för mycket som hon väntar på.
Vi har ändå gjort, vad är det, över 100 avsnitt nu.
Mm.
Jag känner igen detta.
Mm.
Det här, alltså, nej. Nej. Alltså,
men det,
ja, nej, det är något som är skumt.
Ja, och det är bara så irriterande, för kaptenen på det här fartyget är så jävla envis. Han är så här, jo, fast hon har hoppat eller trillat överbord. Så att han kallar till och med in kustbevakningen så att de söker genom vattnet, de söker genom stränder och sådär. För att kom också ihåg att det är väldigt nära land.
Mm.
Det är inte så som att hon trillade mitt ut i havet, för att vi har en liksom tidsperiod på 20 minuter.
Mm.
Alltså under de 20 minuterna försvann hon. Och då vet vi ju vart båten var.
Ja.
Jättenära land. Och kustbevakningen, de söker igenom vattnet, de söker på stränder och de säger det, nej, nej. Hon har inte trillat i vattnet, för då hade vi hittat henne här.
Och hon kan simma. Hon är extremt duktig på att simma.
Mm, men hon finns ju inte i vattnet,
nej.
Så nej. Så då är det en i besättningen som säger att, nej men okej, då stod Amy säkert bland, alltså, de första passagerarna att gå av det här fartyget. Hon har garanterat gått av och är på land redan. Så då föreslår besättningen att även familjen ska lämna skeppet och då försöka hitta Amy. Så vid klockan 5:30 på kvällen, när Amy har varit saknad i 12 timmar, så lämnar då familjen det här fartyget. Och då kommer de ju på, alltså, på en helt främmande ö. De har ju aldrig någonsin varit där. Vad fan börjar man leta?
Mm.
Familjen får också höra det, att om mindre än 4 timmar så kommer det här fartyget lämna den här ön.
Oh.
Och de tänker inte vänta på familjen. Familjen Bradley försöker då få tag på ambassaden, men den är stängd. De försöker få tag på myndigheterna, men alltså det är kaos. Och de kontaktar då FBI i USA och de får då veta att, ja, vi kommer hjälpa er, men vi kommer inte kunna vara hos er förrän om 24 timmar ungefär. Så det är väldigt lång tid.
Mm.
De här 4 timmarna går och fartyget ska åka. Då bestämmer sig familjen för att, nej, vi stannar och fortsätter leta, för att besättningen har ju vänt, alltså, upp och ner på hela fartyget. De har ju kollat i varenda vrå efter Amy. Hon finns ju inte ombord, så då måste hon ju vara på ön. Så att de stannar. Så fartyget lämnar familjen på ön Curaçao och kör därifrån. Men så lite senare så blir familjen kontaktad av FBI. FBI har då varit i kontakt med besättning på det här fartyget. Och då visade det sig att Nej, de har inte alls sökt i varenda vrå på fartyget. De har sökt i alla allmänna utrymmen och på toaletterna.
Va?
Det är det kaptenen och säkerhetspersonalen gjorde. Så inte i någon hytt, ingenting. De har ju för fan inte ens sökt igenom fartyget. Och där står ni familjen strandsatta på en ö. Mm, precis så. Så nu inser den här familjen att okej, ja, vår dotter kan ju fortfarande vara kvar ombord. Så att de bestämmer sig då för att flyga till nästa stopp och hoppa på det här fartyget igen. Det är då den 26 mars och då har hon varit saknad i 2 dagar och ingen har hört någonting ifrån henne. Mm. Även FBI kommer dagen efter att hoppa på fartyget för att då hjälpa till med den här utredningen. FBI börjar då göra det som ja, kaptenen och säkerhetsteamet borde gjort från första början. De börjar söka igenom varenda vrå på det här fartyget efter Amy. Samtidigt söker ju även familjen såklart. Och när de nu igen är ombord på det här fartyget och söker så är det plötsligt 2 unga kvinnor som kommer fram till dem och frågar vart har ni varit? Vi har letat efter er.
Va?
Hur länge som helst. Vi såg Amy när hon försvann. De här 2 unga kvinnorna berättar ju då att de har sett Amy tillsammans med den här basisten i husbandet Yellow. Och enligt dokumentären som jag pratade om innan, Vanished with Beth Holloway, så ska de här kvinnorna ha sagt att de såg Amy återvända till dansklubben tillsammans med basisten, alltså Alistair Douglas eller Yellow, vid ungefär 17:45. Det är alltså under den här 20-minutersperioden när hon var borta. Så att nu kommer det fram att Yellow, om vi ska kalla honom det, är den sista personen som hon har sett med. Förutom det så berättar de här 2 kvinnorna att de har sett Yellow ge henne en drink. Eller något att dricka. Det ser ut, jo, det ser ut typ som cola eller kaffe, sa de. Och att hon drack det och sen så var hon borta. Och det här är då enligt podden Case File.
Vi har ändå gjort väldigt många avsnitt nu.
Mm.
Och vi pratar lite om när vi hade vår turné. Om en tjej som det skedde en viss sak med.
Mm.
Och då pratade vi om att hon kanske hade blivit drogad.
Mm.
Alltså, jag fick dåliga vibbar redan från början.
Med det här, ja.
Det är någonting som har hänt.
Min gud, ja.
Och det känns som att det är någon som har gjort någonting mot henne.
Mm.
Alltså...
Jag håller med.
Hur, alltså har man utrett liksom det här spåret med typ trafficking?
Ja, alltså man har försökt. För att FBI tar ju här in Yellow på förhör såklart. Och då frågar man bland annat hur visste du att hon var borta när typ ingen visste det. Men alltså han säger att han vet ingenting om hennes försvinnande överhuvudtaget. Man förhör jättemånga ur besättningen. Man kommer ingenstans. Så att man måste liksom släppa alla man har förhört. För att det är just det här, alltså FBI tror inte att Amy har trillat eller att hon har begått självmord.
Nej.
Och då är ju frågan, har hon blivit kidnappad? Vad är det som har hänt? För det är ju mycket här som är konstigt. Vad vet Yellow egentligen? De här fotorna, vad är grejen? Varför försvann de? Och det kommer även fram att det är, alltså när passagerarna släpptes av, det var inte som att det var, alltså, vad ska man säga, bra kontroll. Utan passagerarna kommer väldigt lätt igenom tullen och sen så bara försvinner de ju ut på ön. Besättning kommer och går när de är på ön Kyraså. Besättningen kör ut och in med, alltså du vet, så stora soptunnor, alltså sådana containrar. Mm. Typ de kör ut och in med tvätt. Det är ingen som kontrollerar vad som skulle kunna ligga i dem. Och det är ju just det att det finns en mörk sida av Kyraså och liksom av alla de öarna i Karibien.
Mm-hmm.
På just Kyraså så är det väldigt många illegala aktiviteter. Det är alltså mycket pengatvätt, mycket droger. Det är även lagligt med prostitution på Kyraså. Så att på den här tiden så börjar det växa, alltså sexturism börjar växa stort. Och det finns kvar än idag på öar i Karibien.
Får jag bara säga, flika in en sak med det med fotografierna. För att jag tänker att om jag nu får sätta på mig foliehatten, som nästan alltid är på, men som blir extra stor när vi kör olösta mysterier och så vidare. Kan det vara så att det är någon som har tagit ner bilderna på henne, klippt ut henne för att kunna visa liksom, den här tjejen kan ni få?
Precis, det är det jag tänker också.
Ja.
Verkligen. För som sagt så är det lagligt med prostitution på Kyraså. Och de har också den största bordellen i Karibien. Men som sagt så är sexturism jättestort och det är en väldigt stor, alltså, undre värld där. Så att väldigt mycket sexarbete sker ju utanför lagen.
Mm.
Och i och med att det är stor efterfrågan på, alltså, prostituerade, så är det många kvinnor som kommer in där. Och många kommer dit utan tillstånd. Mm. Alltså att det handlar om människohandel eller trafficking då.
Det är så sjukt!
Mm. Och enligt den här podcasten Case File så kunde de här kvinnorna drogas, torteras och liksom våldtas flera gånger för att brytas ner. Och de fick ju höra att om inte du gör som vi säger så kommer vi döda din familj.
Ja.
Så de hade ju ingenting att säga till om.
Exakt som vi har pratat om i trafficking.
Ja, precis. Och sen såldes de.
Mm.
Och det här är ett problem än idag. För det är fortfarande lagligt med prostitution här. Och som jag sa så pågår fortfarande sexturism hit. En artikel på BBC News från april 2018 berättar om att cirka 350 offer för människohandel räddades från, alltså, karibiska öar och latinamerikanska länder. Och då var Curaçao en av dem. Och vissa av de här var då offer för människohandel för sexuella ändamål.
Mm.
Och det är inte bara BBC som berättar om det här, utan även en stor tidning på den här ön berättar om att kvinnor med jämna mellanrum faller offer för trafficking. Och förutom det så är det en artikel i The Sydney Morning Herald från 2013 som då berättar om att, alltså, många kryssningar har inte så bra rykte.
Mm.
Det är då en forskare som har, vad ska man säga, forskat på, alltså, miljön på kryssningar, typ. Och att hon har kommit fram till att det är ju mycket vanligare med brott på kryssningar än på land. Och de flesta av de här brotten, då är det att gärningsmännen är män ur besättningen och offren är kvinnliga passagerare.
Mm-hmm.
Och det är ju just det här som familjen nu börjar misstänka har hänt Amy. Är det någon ur besättningen som är inblandad? Men de kommer ingenstans och FBI vet inte hur de ska gå vidare. Så att det blir den 28 mars och det här fartyget kommer tillbaka till Puerto Rico, vilket är det sista stoppet, och familjen tvingas gå av. Efter det här så flyger familjen tillbaka hem till USA, till Virginia, och då börjar de lansera en väldigt stor kampanj i USA. Alltså gå ut med Amys bild, berätta om hennes historia för att kunna nå folk som vet mer. Och de går då även ut med att det finns en belöning på $200,000 till någon som då kan komma med information som gör att de kan hitta Amy. 4 dagar efter det att de kommer hem så är det en spansk man som ringer till familjen. Han berättar då att han har sett ett nyhetsinslag om Amy på Puerto Rico där han då bor. Och han säger att direkt när han såg Amys bild så kände han igen henne. Han berättade då att för bara några dagar sedan, alltså efter det att båten kom tillbaka till Puerto Rico och la till där, så såg han en kvinna som blev typ intvingad i en taxi av en man. Och hon såg väldigt desorienterad ut och det här paret ut att bråka. Och den här spanska mannen, han håller på att utbilda sig till polis. Och han hade lagt märke till det här paret för att han tyckte nästan att det såg ut som, alltså du vet när en polis griper en misstänkt och tvingar in i polisbilen. Alltså typ så. Vilket ju är väldigt, väldigt, väldigt konstigt.
Ja.
Familjen kontaktar FBI, men det här ger ingenting. De kommer inte vidare med det här spåret. Och det är ju så när det är någon som försvinner, alltid, så är det att det kommer väldigt många, alltså, vittnesmål. Och ofta så är det ju folk som bara vill väl och som tror att de har sett. Och man vet ju inte vad som är sant och inte. För att det går 4 veckor och inget nytt händer. Så då bestämmer sig pappa och bror Brad för att åka tillbaka till Curaçao. Och det är då den 21 april. Och då bestämmer de sig för att dela ut massa flygblad på den här ön med liksom Amys bild för att försöka hitta någon som har sett något. Då är det en taxichaufför som kommer fram till dem och säger att jag känner igen den här kvinnan. Han säger då att samma morgon som hon försvann, alltså som båten la till vid Curaçao, så var det en kvinna som kom fram till honom när han satt i taxibilen, för han satt då utanför fartyget och väntade. Den här kvinnan kom fram och hon såg nästan ut att ha lite panik och frågade vad närmsta telefon var.
Mm.
Jättekonstigt.
Men gud vad hemskt.
Mm. Pappa och Brad kontaktar då polisen på plats på ön, alltså den lokala polisen, och de söker igenom ön. Men de hittar inte Amy och inga bevis som kan leda till Amy. Det här sökandet på den här ön ger alltså ingenting. Men det kommer dock komma fram fler bevis som talar för att något väldigt mörkt kan ha hänt Amy. Baba Ron och Brad Bradley har alltså varit på Curaçao och letat efter Amy, men det har inte gett någonting, så att de väljer att åka hem igen. Det blir nu maj 1999, det är alltså 14 månader sedan hon försvann. Då är det en affärsman från Kanada som kontaktar familjen. Den här mannen heter då David Carmichael och han har då precis sett ett tv-inslag om Amy. Den här mannen, alltså David, han säger att han har noll intresse av belöningen, men han bara måste berätta vad han har sett. I den där dokumentären som jag pratat om så säger mamma Iva att David säger att han har absolut sett deras dotter när han då ringer till familjen. Det var nämligen så att David, ungefär 5 månader efter att Amy försvann, så var han och dök på Curaçao. Och enligt honom då så var han på stranden när han fick syn på en ung kvinna som kom och gick längs stranden. Precis bakom henne och liksom på varsin sida om henne så var det 2 män som gick. De här 3 närmade sig David när kvinnan hörde att David pratade engelska. Då enligt David så började den här kvinnan öka farten så att hon liksom skapade avstånd mellan sig själv och de här 2 männen. Hon kom väldigt nära David och så var det alltså precis som hon såg ut att vara på väg att säga något så hann de här 2 männen ifatt henne och typ drog in henne på ett café i närheten. David kände direkt att det är något som inte stämmer och sen följde han med, alltså efter dem, in på det här caféet. Och det som gör att familjen Bradley alltså verkligen tror på det här vittnesmålet, det är alltså grejer som David berättar. Bland annat så berättar David att han lägger märke till att kvinnan har ett R på höger sida av ansiktet, vilket Amy har. Förutom det så berättar David att han lade märke till att den här kvinnan hade en tasmansk djävul på vänster skulderblad. Och det här är brutalt obehagligt för att Amy har det.
Jaha.
Och jag menar så här, även alltså bilder som de sänder ut på Amy, så här, har ni sett henne? Det är ju bilder framifrån, på hennes inte på hennes vänstra skuldra.
Nej.
Det är riktigt obehagligt. Och givetvis så kontaktar familjen myndigheter på plats när de får den här informationen. Men problemet är ju att det är 5 månader sedan han såg den här kvinnan på stranden. Så de vet ju typ inte vad de ska leta.
Nej.
Så det här leder ingenstans. Och jag ska bara snabbt nämna det också, att det är så... Alltså vissa människor är så jävla vidriga och det är så hemskt för att den här familjen sitter ju i en sån fruktansvärd situation. Mm. De mår så fruktansvärt dåligt såklart och de gör ju allt de kan för att hitta sin dotter. Och då är det en jävla bedragare som utnyttjar dem.
Mm.
Det är alltså en bedragare som kontaktar dem och säger att nej, men jag är en privatdetektiv, jag vet mer, lalala. Han till och med skickar så här bilder, det vill säga övervakningsbilder som han påstår är på Amy. Alltså då är det på riktigt att han har tagit en kvinna och kopierat Amys tatueringar och satt på henne och tagit bilder för att låtsas att det är Amy.
Alltså,
Men han är helt sjuk i huvudet. Och han lyckas lura till sig $200,000 av familjen innan de då inser att han är en bluff. Och de slösar 2 år på honom för att de tror att han på riktigt gör allt för att hitta deras dotter.
Alltså, man slutar aldrig att förvånas.
Nej, verkligen inte.
Människor är så... Väldigt många som är dumma i huvudet.
Ja, absolut. Men som tur är så åker den här mannen fast 2002. Och han döms till 5 års fängelse och måste även betala tillbaka de här pengarna.
Ja, det är bra.
Så det är ju tur det. Men ändå, man förstår ju familjen när de säger att vi har slösat 2 år.
Ja.
2 år som vi hade kunnat betala någon annan för att hitta henne. Eller kunnat leta själva. Alltså, jag blir så fruktansvärt arg på den här mannen. Ja. Så jävla vidrig människa verkligen. Men så är det en ny ledtråd som kommer in. Det är då en marinofficer som kontaktar familjen. Han berättar då att han har varit på en bordell på Curaçao.
Äckel?
Ja, absolut. Och jag kommer med till det sen. Han har då varit på den här bordellen och då berättar han att det var en kvinna som kom fram till honom. Den här kvinnan ska ha lutat sig väldigt nära honom och ska ha sagt jag heter Amy Bradley och jag behöver hjälp.
Nej, men vad?
Och då frågar han, vad behöver du för hjälp? Och då ska hon ha sagt typ, jag kan inte ta mig härifrån. Men efter det så är det någon som liksom ska ha vinkat henne därifrån så att hon har lämnat honom. Och han hjälper ju inte henne, såklart. Så att han går därifrån och sen så har han ju varit på en bordell och han skäms och han fick ju inte vara där för att han var ju på den här ön i tjänst. Så att han berättar inte något förrän 2 år senare.
Men alltså ditt... jävla idiothelvete. Mm.
Så att när han väl kommer ut och berättar om det här, ja men då är den bordellen till och med nerbrunnen. Alltså den existerar inte längre. Så här, bra jobb. Skönt att du är medmänsklig och hjälper henne där när hon ber om hjälp. Det går 4 till år. Det är alltså 7 år sedan Amy försvann nu. Det blir september 2005 när familjen plötsligt får foton skickade till sig. Det här är då från en anonym källa och den här källan berättar då att han har hittat de här bilderna online. De här bilderna är på en kvinna. Jag har sett 2 av dem. Hon på båda bilderna så ligger hon på en säng. I den ena bilden så ligger hon på rygg och då ligger hon i typ en BH eller ett linne och sen så har hon ett par trosor på sig. Och på den andra så ligger hon på mage och då har hon ingenting på sig upp till. Men man ser bara hennes nakna rygg och sen ett par trosor. Den här kvinnan har långt hår och har väldigt, väldigt mycket smink. Och du kan gå in på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen för att se de här bilderna. Jag kan länka dem där. De här bilderna kommer då från en sexsida och är då upplagda på den här sidan från Karibien. Alltså skaparen av sidan sitter på Karibien. Och den här kvinnan är då en eskort, står det på den här sidan. Och direkt så känner ju familjen, alltså nu har det gått väldigt många år, det har gått 7 år. Och i vanliga fall så brukar Amy ha väldigt kort frisyr. Men den här kvinnan har ju väldigt långt hår och sådär. Men de tycker ändå att det är väldigt likt. Så att de kontaktar polisen. Och det är då experter som granskar de här bilderna och jämför med gamla bilder på Amy. Alltså, de är ju supernoga. Så det, är allt så här, det är allt från att de granskar alltså det är så här, armbågen, hårlinjen, öronen, allting. Och experten ska enligt mamma Aiva i den här dokumentären då säga att alltså om man baserar det på liksom ansiktsdrag, hårlinje och liksom öronpiercingar, för Amy hade väldigt många, så är den här kvinnan på bilden en perfekt match till deras Amy.
Och det är ju detta som är anledningen till varför vi måste prata mer om hatbrott.
Mm.
För att trafficking och den här typen av brott, om det nu är detta som hon har blivit utsatt för,
mm,
det är den största typen av fucking hatbrott,
mm,
som man kan komma till. Alltså det är så här, det är kvinnohat på högsta nivå.
Ja, gud. Ja, men de här männen ser ju inte det här som kvinnor.
Nej.
Det här, eller snarare, de är inte människor. De är bara saker som de kan tjäna pengar på. Det är ju allt de ser. Och det är så stört att du kan kolla på en annan människa och tänka så.
Ja.
Och mamma Aiva säger i alla fall i den dokumentären att den här experten säger till henne, jag satsar min karriär på att det här är Amy.
Ja.
Och mamman säger också det i den här dokumentären att det är väldigt jobbigt för henne att kolla på de här bilderna, för det här är inte den Amy som hon känner. Det här är inte den mjuka, snälla, oskyldiga Amy som hon kände, utan det här ser mer ut som en hård och väldigt plågad Amy.
När var detta, sa du?
Det är 7 år efter att hon försvann. Så att hon ska då vara ungefär alltså i 30-årsåldern, lite över 30. Utredare försöker ju då såklart spåra den här IP-adressen, men de har väldigt svårt att liksom peka exakt vart den här sidan kommer ifrån. Så familjen bestämmer sig då för att släppa de här nya bilderna på vad de tror är Amy till allmänheten. Och hoppas då att det är någon som ska känna igen Amy nu 31 år gammal. Och de får ju de här bilderna då i september 2005. Och i december samma år så är det då en kvinna från Ohio som kontaktar familjen. Hon heter då Judy Maurer. Den här kvinnan, Judy, hon berättade då att hon och hennes man var på en kryssning och det här fartyget lade till i Barbados. De gick då av och gick ner på stan för att shoppa lite. De gick in i ett varuhus när Judy behövde gå på toaletten. Så hon gick in på en offentlig toalett där och hon hann typ inte mer än in i båset och sätta sig ner förrän hon hörde att det var folk som kom in på toaletten. Hon hörde de mansröster på kvinnotån. Och hon kände direkt att det var någonting som inte stämde. Hon blev väldigt rädd så att hon typ drog upp benen och gömde sig för att hon ville inte att de skulle veta att hon var där inne. Hon hörde då en av de här männen säga flera gånger till någon att avtalad tid är 11:00. Bäst för dig att du är redo att gå. Och jag varnar dig, det är bäst för dig att du samarbetar. Det här är min deal. Och Judy satt ju där inne på tån och typ höll andan för att hon var så fruktansvärt rädd. Efter det här så hörde hon hur männen lämnade toaletten. Men det var någon som var kvar. Judy gick då ut från sitt bås och såg en ung kvinna ungefär i 30-årsåldern som stod där. Den här kvinnan stod då och lutade sig mot handfatet och verkade vara på väg att börja gråta. Så Judy gick ju då fram till henne och liksom försökte prata med henne för att hon såg att hon var väldigt upprörd. Judy ska då ha frågat vart den här kvinnan var ifrån. Och hon säger det i den här dokumentären Vanished with Beth Holloway att det var väldigt svårt att höra vad hon sa för att hon viskade. Men hon tyckte att kvinnan sa Virginia. Och det är ju därifrån Bradley-familjen är ifrån.
Va?
Ja. Efter det så frågade Judy, vad heter du? Och då viskade den här kvinnan, Amy.
Oh my god.
Mm. Och då ska Judy högt ha sagt att, åh nej, men min dotter heter Amy. Varpå den här kvinnan ska ha sett helt livrädd ut. Att hon ska, du vet, nästan ha tappat hakan. Och Judy berättade i dokumentären att det såg verkligen ut på den här kvinnan som att hon försökte få Judy att sänka rösten och vara tyst. För precis efter det här så hörde Judy mansröster igen utanför toaletten. Och sen så öppnades dörren. Och Judy berättade att den här kvinnan, alltså hon, nej men du vet, nästan grimaserade. Förstår du vad jag menar? Jag tänker mig att det är, du vet, fan, de hörde. Ja. Alltså en sån min, och att hon var som helt fastfrusen. Judy fick panik och störtade ut från toan och passerade då 4 stycken män. Och efter det här så såg hon ju inte den här kvinnan igen. Men grejen är den att, alltså, när hon i tidningen ser bilder på Amy, då är det 9 månader sedan den här incidenten på Barbados. Och Judy känner ju då igen Amy i tidningen.
Mm.
Så att hon berättar ju det här och det kommer fram till FBI, men det var 9 månader sedan. Det är ingen annan på varuhuset som känner igen Amy eller kan komma ihåg att hon har varit där. Så det här leder ju inte någonstans heller. 2010 så är det ett käkben som hittas på Aruba av en turist. Man försöker ju då, alltså, identifiera vem det här käkbenet kommer ifrån. Och man kommer fram till att det är förmodligen från en kvinna. Men man kan inte säga om det kommer från Amy. Eller om det kommer från Natalie, för den delen heller. Alltså Beth Holloways dotter. Så man vet inte vem det här käkbenet har tillhört. I år så är det alltså 22 år sedan hon försvann. Och vi vet inte mer än så här. Det är ju fler frågor än svar.
Fy fan, vad hemskt alltså. Ja.
Och familjen gör ju fortfarande allting för att hitta sin dotter. Det är fortfarande belöningar som är ute för information, men ingenting har kommit fram än. Och i den här dokumentären från 2011 så har de då en privat detektiv som är på plats i Kiraso. Och han tror ju då att, för det första, att basisten gäller och att han vet mer. Och han tror även att det finns folk på ön som vet mer.
Mm.
Och alltså, vi kan ju bara hoppa att vi någon dag ändå får veta vad som hände Amy Lynn Bradley.
Oh, fy fan alltså. Och gud, jag får så här rysningar av obehag för att det är så obehagligt när kvinnor, om vi nu tänker, det är väldigt mycket tecken som tyder på att hon har blivit tagen, och att det är så obehagligt när kvinnor ses som objekt, vilket vi fortfarande gör än idag.
Verkligen.
Och Sverige är inte ett jämställt land, oavsett vad folk säger. Utan det är sånt här som händer varje dag. Och de som handlas mest med, eller vad man ska säga, det är ju kvinnor.
Mm.
Det är ju kvinnor som är prostituerade och som tvingas utstå såna här saker. Och det är så jävla sjukt att det är så här än idag.
Mm. Ja, det är så äckligt också att det finns, som sagt, länder där det är lagligt att vara prostituerad.
Ja.
För att det finns inte en enda flicka i världen som växer upp och som liten säger att min dröm är att bli prostituerad.
Nej.
Som vuxen. Det finns inte, det är inget yrke du vill bli.
Min,
det
dröm, min dröm är att en 45-årig, överviktig, svettig, jävla okänd man kommer och stoppar in sin kuk i mig. Nej. Det är så här, det finns inte.
Nej,
och jag vill inte ha, jag får bara säga det, jag vill inte ha en enda jävla kommentar från er som lyssnar om att det finns visst personer som vill vara prostituerade. För det är den här jävla myten om den lyckliga horan.
Mm.
Och det finns inte. Så jag vill inte ha en enda kommentar om det.
Nej, alltså prostitution är ju någonting du tvingas in i av en eller annan anledning.
Ja, antingen så är det ju på grund av att du fastnar i droger. Mm. Det finns att du måste göra det för att du behöver försörja dig själv.
Ja, jag kan inte äta.
Precis.
Om jag inte säljer
och
mig.
Det kan ju vara också att du är så trasig som person att du, ja, men du håller på med prostitution för att du behöver den bekräftelsen.
Ja, men du bestraffar dig själv det, också. Ja. Sex kan ju användas som ett självskadebeteende.
Exakt. Så, ja. Ja.
Nej,
alltså,
jag
bara, ja, nej. Alltså, det är ingenting om den lyckliga horan, för det finns inte. Och det här är kvinnoförtryck på högsta jävla nivå.
Mm, verkligen.
Och det är inte okej någonstans.
Gud, jag har inte ens visat dig bilderna. Vill du se bilderna från då och de bilderna som sen skickas till familjen för att se om du tycker att det är likt.
Ja.
Och som sagt, du som lyssnar kan ju gå in på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen då och se samma bild. Men här kan du se Lin.
Oj, jävlar, ja.
Mm, visst är det likt. Och som sagt att experter inom FBI har sagt att ja, jo, det kan mycket väl vara hon.
Åh, gud, för hon så klump i halsen typ. Mm.
Ja, det är det som är så, det är det som är så jobbigt med när vi pratar om alltså mystiska försvinnanden. Mm. För att på ett sätt så givetvis så hoppas du ju att de hittas vid liv.
Mm.
Men på ett annat sätt är det så här, gud, vad har du fått utstå om du fortfarande är vid liv?
Ja.
Alltså man vet liksom inte om man ska hoppas på att du blev mördad inom 5 minuter.
Nej.
Eller om man ska hoppas på att det har gått 22 år och du är vid liv och du typ lever som slav.
Nej, och det känns jättehårt att säga. Och jag hoppas att ni tolkar oss rätt.
Mm.
Och jag förstår 100%. Så tänker jag med Madeleine McCann också. Vilket vi har pratat om, att ibland så känns det som att man är så här, man hoppas att hon lever men ändå inte.
Ja. Ah.
För man vill inte veta vad hon har varit med om.
Nej,
men exakt. Jag skulle säga att det är extremt likt. Alltså jättelikt.
Mm.
Det är, alltså jag får nästan lite tårar i ögonen på riktigt. För att jag vill typ spy.
Mm.
För att sånt här fortfarande sker.
Verkligen.
Och vi pratar ju ofta om kvinnoöden. Och det är ju för att detta drabbar kvinnor. Det drabbar inte män i samma utsträckning.
Nej. Ja, så jag tycker som sagt att du som har lyssnat också måste gå in på vår Facebook-sida och kolla på de här bilderna. Eller sök på dem själv och se hur brutalt likt det faktiskt är. Och sen kommer vi diskutera det här ännu mer på söndag när vi släpper vår eftersnacksavsnitt.
Så, vi älskar det här nya. Mm. Det är ju lite mer fritt, lite mer personligt, lite mer... Ja, men det kommer vara väldigt mycket diskussion.
Mm.
Så vill du höra oss diskutera mer och höra mer kanske personliga upplevelser, egna reflektioner, era frågor och så vidare, så lyssna på oss bak till min eftersnack.
Och vill ni komma i kontakt med oss, vilket ni ju vet, men då kan ni gå in på Facebook, där vi heter Spöktimmen. Ni kan gå in på Instagram, där vi heter Spöktimmen. Och ni kan skicka ett mejl till spoktimmenpodcast@gmail.com.
Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet om olösta mysterier, världens bästa ämne. Och jag säger tack för att du har lyssnat innan du hinner säga någonting, Jenny. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.